AIDEN är förkortning för Automotive Intelligent Data Enablement. Och det sista ordet är enablement, det är det som är nyckelordet. Det handlar om att göra det möjligt för biltillverkare, för vilken tredje part som helst och för bilen och ägaren av bilen att egentligen ha ett ekosystem för att kunna kommunicera. Jag ser det som att demokratisera hela det här ekosystemet.
Välkommen till Kjellander och Björk och till vår samtalsserie The Digital 20s. Ett sekel har gått sedan det glada 20-talet, The Roaring 20s. En period som präglades av framtid, optimism, konstnärlig dynamik, en kraftig ekonomisk tillväxt och inte minst väldigt mycket jazz och väldigt mycket fest. För vårt nya 20-tal så vill vi bidra med tankar om vad det här decenniet kan innebära för oss människor. Ett decennium där teknologin genomsyrar varje del av våra liv. Därför bjuder vi in en mångfald av hjärnor till samtal. Jag heter Andreas Kjellander.
Och jag heter Mats Björk. Och vi har ju bjudit in en sån här hjärna till samtal idag, Andreas. Jag ska säga också att den här serien gör vi tillsammans med Dun & Bradstreet, det som tidigare hette Bitsnode. Som en ledande global leverantör av data och analys så hjälper Dun & Bradstreet dig att fatta smartare affärsbeslut. Tillsammans med er som lyssnar så vill de nyfiket utforska morgondagens datadrivna samhälle. Vad innebär egentligen AI, maskininlärning, automatisering för samhället, för företag och inte minst för oss människor? Välkommen till podden, Niklas.
Ja, tack så mycket. Trevligt att vara här.
Det är så grymt roligt att ha det här. It's always sunny in Sunnyvale, tänkte jag skulle öppna det här avsnittet. Nu är det kanske inte riktigt i Sunnyvale, men skiner solen idag där du är?
Solen skiner och det var ju nästan lite Göteborgs humor du gav prov på där. Ordvitsar börjar vi med alltså.
Jag måste ställa mig in lite grann så här för att få gästen på min sida i början av poddavsnittet. Men Niklas, kan inte du inleda helt enkelt avsnittet med att berätta lite grann vem du är?
Ja, absolut. Jag heter Niklas Gyllenram. Jag jobbar på Volvo Cars. Har de senaste 3,5 åren jobbat på Volvos kontor här i Sunnyvale i Kalifornien, Silicon Valley. Där vi jobbar med innovation, nya partnerskap, nya idéer, vad som helst som vi tycker är vettigt och spännande för Volvo. Men min bakgrund är i datorer. Jag är en datornörd helt enkelt. Mm. Jag fick min första dator när jag var 9 år och det var en ABC 802 från Luxor med 64 kilobytes minne. Och den hade två program. Ett ordbehandlingsprogram och ett kalkylprogram. Inga spel. Och så hade mina kompisar Commodore 64 med massor av spel. Så det var faktiskt det som fick mig att börja koda. Att jag var tvungen att börja skriva mina egna spel.
Komma i kapp.
Jajamän. Sen dess har jag hållit på med datorer. Jag pluggade på datorlinjen på Chalmers. Och sen har jag på olika sätt jobbat med mjukvaruutveckling egentligen hela mitt liv. Jag jobbade på Mitsubishi Electric som en av de större leverantörerna i fordonsindustrin. Jag har hållit på med infotainment, navigationssystem, mediaspelare och sånt där. Var en stint på Ericsson och höll på med att utveckla ett Connected Vehicle Cloud som vi faktiskt slutade med att vi levererade det till Volvo. Volvo Cars. Och sen 2015 så började jag på Volvo med att det första jag gjorde där var att bygga upp Volvos in-house apputveckling. Vi byggde appar för bilen. Det här var första versionen av appar som vi faktiskt kunde, som Volvo kunde utveckla. Det var Spotify, TuneIn och sådana saker. Och sen runt 2016 så blev jag ansvarig för våran nästa generations infotainment-plattform. Och då samtidigt så visste jag att Google började röra sig mot bilindustrin. Och jag visste att Android var något som jag tyckte var en väldigt lämplig plattform för bilvärlden. Och jag hade redan 2012 höll vi på lite grann med att försöka göra ett Android-system. Men då var det baserat på Android för tablets. Det som skilde sig nu var att Google äntligen skulle göra på samma sätt som man har Android för telefoner, tablets och klockor, så skulle de börja stödja bil som en device-typ. Just det. Så vi drog igång slutet av 2016 en proof of concept på Android. Mest egentligen för att övertyga oss själva om att det här går. Mm. Och sen under 2017 så vi hade hög fart och jag skulle vilja påstå att vi varit väldigt progressiva på Volvo. Mm. Så bestämde vi oss för att nej, nu gör vi det. Nu switchar vi till Android. Och så samtidigt tog vi beslutet att ta in ansvaret och mjukvaruutvecklingen in-house på Volvo. Tidigare så gjordes allting av leverantörer. Vi skrev specifikationer och leverantörerna levererade ungefär vad vi hade beställt. Mm. Och det här var, gud, det här skulle ju handla om bakgrunden. Men,
nej, men
jag kan säga anledningen till att vi gjorde allt det här, det var egentligen för att det vi sett i alla system vi byggt hittills, höll jag på att säga, det är att det systemet vi släppte 2015 tycker jag fortfarande att då var världens bästa factory fitted infotainment system. Det är bara det att ingen använder det för alla föredrar sina telefoner.
Ja.
Och så sitter man och flippar med sin telefon. Jag använder inte vårt eget system. Så målet var, men vi måste bygga ett system som faktiskt är bättre än telefonen i bilen. Mm. Det var därför vi bytte till Android egentligen. Och den utvecklingen med det började vi i juni 2017. Då startade jag med de första utvecklarteamen. Sen har vi gradvis växt ut det och i fjol släppte vi de första bilarna med världens första bilar med Android Automotive. Volvo XC40, Battery Electric Vehicle och Polestar 2. Och jag tycker att vi faktiskt lyckades med målet, för jag föredrar definitivt att använda systemet i bilen. Jag rör inte min telefon när jag är i bilen. Google Maps funkar kanon, Spotify funkar kanon, Google Assistant är en röststyrning som förstår vad jag säger och vad jag vill. Mm. Så det är fantastiskt bra. Nu börjar det nästan låta som en sales pitch.
Men det är jättebra, Niklas.
Jag är redan på din sida, ska jag säga. Det är Android Auto jag har på min, så jag ser fram emot att se vad det här skiftet faktiskt innebär för mig som liksom upplevelse helt enkelt.
Ja, det bygger ju på egentligen Android Auto-idén. De som faktiskt skapade Android Auto på Google ursprungligen, det var flera av dem som sen drog igång projektet att göra Automotive. Jag känner faktiskt han som var fröet på Google till att de skulle gå till Automotive. Han satt hemma själv och gjorde sin egen Android-variant för bil. Mm. Som han sen internt på Google visade någon demo och skickade ut videos vad han hade gjort. Och så helt plötsligt drog de igång Automotive.
Kolla, häftigt.
Ja. Snabb reaktion, Niklas. Det där är så sjukt kul. För då, nu ska vi prata framåtriktat om vad det här kan bli för någonting. Men jag säger nu då vad jag tror att det kan bli. Och sen ska jag dra min referens. Jag tror att det här kan ju bli så här riktig konnektivitet mellan bilar. Det kan leda fram till det. Och då är det så kul att starten är skunkwork. Det är att man sitter liksom hemma och fipplar med liksom en egen branch liksom av Android. Och det då kan koppla ihop alla världens bilar kanske. Who knows?
Ja, men liksom, ja. Exakt. Och det är ju precis det handlar om. Att det är öppna plattformar. Det är det man som faktiskt gör att telefonerna idag är något som vi verkligen tycker om. Och som gör att telefonerna är uppkopplade. Det, är ju, det kan man ju se 15 år tillbaks när det före Android och före även Apple-telefonen med iOS. Telefonerna vi hade då var ju inte riktigt uppkopplade. De satt ju liksom inte ihop med bäst trafik eller...
Nej.
Det var ju slutna ekosystem. Du fick bara Nokias tjänster eller bara Motorolas tjänster.
Mm. Jag tänker där kopplingen då från din bakgrund till det egentligen som händer nu. Jag tänker för att bygga lite så här kontext och en inramning av vad nästa move är för någonting. Vad är det ni har liksom skunkworkat för någonting? Om man får använda den termen då.
Det vi har skunkworkat är en idé kring hur bilar ska kunna faktiskt bli uppkopplade. För nu mer och mer i världen börjar faktiskt bli uppkopplade. Telefoner är ihopkopplade. Vi börjar ju se klimatstyrningssystem i hemmen som är uppkopplade. Du kan börja styra strömbrytare och glödlampor och allting hej och hå med telefonen. Tvärs olika brand. Det är inte slutna ekosystem.
Nej.
Så hela världen börjar bli uppkopplad och bilen är en av de devices som fortfarande tyvärr inte är det. Och det är det vi försöker hitta en lösning på. Och koppla upp bilarna på riktigt helt enkelt.
Mm. För den där då, skillnaden mellan att inte vara uppkopplad på riktigt versus att vara uppkopplad på riktigt. Det kan vara bra att ta en sväng om kring det. Alltså, vad är skillnaden i upplevelsen som konsument då, om man är i ett slutet ekosystem kontra liksom en öppen plattform? Vad kan det bli för någonting, Niklas? Vad är skillnaden där?
Skillnaden i slutna ekosystem är ju att i ett slutet ekosystem så förväntar man sig på något vis att kunden bara ska skaffa sig alla sina produkter från en leverantör. Mm. Att allting skulle komma att, jag ska köpa allting från Nokia en gång i tiden. Mm. Då ska jag ha en uppkopplad gräsklippare och ett kylskåp från Nokia för att kunna prata med min Nokia-telefon. Mm. Och så fungerar det ju inte riktigt. Och det största, och jag ska återigen säga, Apple tycker jag är en av världens bästa tillverkare av produkter i allmänhet. Fantastisk design. Men det som var så revolutionerande när de släppte iPhonen var att det faktiskt var ett öppet ekosystem. Och det var ju det som på något vis, jag tror alla deras konkurrenter missade. Jag kommer ihåg när telefonen släpptes och konkurrenterna började med att i stort sett mäta signalförhållanden och hur bra hårdvaran var. Mm. Och det var inte alls det som var poängen. Och ingen som brydde sig. Och det var ju det som kunderna sen liksom, kunderna visade vägen genom att jag köper den här i alla fall. Den har jättedålig batteritid eller samtalskvalitet eller antenn. Men den är uppkopplad för jag kan använda den och faktiskt ha en västtrafikapp i den. Och jag kan börja använda den till vad som helst egentligen. Mm. Och det är det som ett öppenhet ger. Helt plötsligt så kan du göra andra saker. Det ser man ju, vi som... Jag menar, som biltillverkare så finns det ju ingen biltillverkare som kan tillverka alla devices eller ha den ambitionen. Nej. Har man den ambitionen så kommer man antagligen misslyckas, skulle jag vilja påstå. Det är lite grann det där, vet. Man måste ju fokusera på det man gör bäst. Det finns ingen som vinner OS på 100 meter och på maraton. Får välja någonting att försöka bli riktigt bra på.
Så det du säger egentligen där, det är att där, ska vi säga, smartphone-marknaden var för 10-15-ish år sedan, eller där PC-marknaden också var, skulle jag säga. Ja. Tänker jag med Dell och Lenovo och alla andra, att man istället för att man bygger då sina egna system, där står liksom infotainment för bilindustrin just nu, för det steget, eller?
Absolut. Det är det som Android erbjuder, möjligheten att helt plötsligt så behöver vi inte göra allting själva. För det visar ju sig att vi bygger navigationssystem, vi bygger mediaspelare och vi bygger massor med tjänster. Och kunderna föredrar att använda någonting som de har i sina telefoner. Mm. Det är ju jättebra om vi inte behöver göra det. Och så öppnar man upp, bilen som produkt blir bättre. Mm. För vi kan erbjuda kunden det de faktiskt vill ha i bilen. Och så kan vi fokusera våra resurser på det vi faktiskt förhoppningsvis gör riktigt bra eller till och med bäst. Som kan vara våra aktiva säkerhetssystem och hela upplevelsen kring hur de fungerar. Och när du säger PC, det tycker jag är typ exempel på just det här är ju ingenting nytt, att öppna plattformar spöar stängda plattformar. Jag skulle säga att det var det som PC:n var öppen så tillvida att man köper en PC och så vet man att till den här kan jag använda mjukvara från Microsoft och från alla möjliga olika. Det var det som gjorde att PC slog egentligen. Mm. Och det är 40 år sedan, istället för till exempel min gamla ABC 802 från Luxor som inte riktigt slog. Just därför att den inte var, det var inget öppet ekosystem. Det fanns ingen mjukvara till den.
Nej. Det är jättebra liknelse där. Nu ska vi inte kasta ABC-en under bussen. Den var ju fantastisk i andra avseenden. Men här tycker jag det blir lite intressant. Då, för Andreas, när vi liksom, Andreas och jag, när vi researchar inför att prata med dig, Niklas. Då, vi börjar googla och få koll på liksom, för att vi ska kunna förstå bilmarknaden. Och vi såg fyra stora förändringstryck liksom, som andra beskrev. Då. Och då är alltså autonoma fordon är ett av de förändringstrycken, idéerna om det. Det är att de ska vara uppkopplade, det som liksom vi pratar om här. Men också att de kanske potentiellt ska kunna vara delade, alltså den delningsekonomiska principer. Och så sen att de ska vara smarta på något sätt. Hur sitter det här ihop enligt ditt sätt? Alltså, ser du de här trycken också? Pratar ni om de där förändringstrycken på jobbet då? Är det där konnektiviteten eller uppkopplade fordonet har sin plats liksom?
Definitivt. Mm. Konnektiviteten är helt fundamental för alla de olika områdena. Och ja, det är precis det hela bilindustrin pratar om. Och det är precis det här som håller på att revolutionera inte bara bilindustrin utan mobilitet i allmänhet. Mm. Hur vi rör oss och hur vi transporterar varor och människor. Mm. Och den här revolutionen, egentligen så upplever jag att den leds främst av nya företag. Det är inte de gamla, stora, traditionella bilföretagen som leder revolutionen. Också väldigt likt hur det var i telefonbranschen. Mm. Det är bara att titta 15 år tillbaka, så hade man äldre företag som byggde telefoner och byggde dem jättebra. Och sen kom revolutionen, leds av nya företag. Helt plötsligt kom Apple. Och sen kom andra teknikföretag, Samsung och så vidare. Mm. Och det är precis samma förändring som vi ser här. Men förändringen sker på... Fundamentalt är det fortfarande mjukvara det handlar om. Mm. Och sen är områdena autonoma fordon som är ett jätteområde som jag tror alla börjar inse att det är mycket större och mycket mer komplext än man trodde. Mm. Och alla har angripit det som om bilarna inte vore uppkopplade. Mm. Och det är precis det som är... Det finns ju ingen som skulle få för... Om du skulle säga åt någon, hej, jag vill att du bygger ihop... Här har vi en parkeringsplats, jag vill att du ska sätta ihop 100 bilar som ska åka runt på den här parkeringsplatsen och vara självkörande. Då skulle ingen säga, ja, låt oss inte ha de här bilarna att prata med varandra. Nej. Det är det första man skulle göra, är att koppla ihop dem.
Exakt.
Det kan jag tänka på ibland, liksom, för sättet som vi nu låter till exempel infrastruktur prata med bilar i en vägkorsning. Mm. Istället för att man skickar en signal till bilen och säger, nu ska du stanna för det är rött. Mm. Istället så är sättet, jag tänder en lampa och så får du ha en kamera som tittar på lampan för att sen upptäcka att det är rött. Det är väldigt omvänt. Och det var bara på området autonoma. Liksom.
Ja. Och jag tänker det går ju verkligen att det går ju att djupa i så många spännande olika saker, tänker jag. Vi har ju på något vis kundupplevelsen och vi har ju, tänker jag, också den här sättet där man från biltillverkarens sida faktiskt också kan hantera den här enormt snabba tekniska eller teknologiska utvecklingen och nya spelare. Sen har vi hela monetiseringen av data, de här nya värdeströmmarna som man kan då tänka att skapa ur den här konnektiviteten. Men jag tänker om vi börjar, så vi ser hur mycket vi inne med, men om man börjar just djupa lite grann i den här kundupplevelsen och det här då skiftet som vi står inför, precis som vi gör nu då kopplingen till skiftet inom smartphones eller inom PC. Nu står bilindustrin inför samma skifte. Jag hittade faktiskt en siffra där på en studie från som McKinsey gjort för ett år sedan, där man då tittade hur många bilägare eller konsumenter som skulle byta märke om man fick då förbättringar inom konnektivitet, elektrifiering och shared mobility, tittar man på här då. Mm. Och då var det 37%. Men hör och häpna också då, i Kina, om man bara tittade på konnektivitet, för bättre konnektivitet, då skulle alltså 56% byta bilmärke. Det tycker jag är en sån himla enorm indikation på den här siffran. Det är som mer än hälften skulle bara switcha märke om de fick en bättre konnektivitet.
Ja, men exakt. Jag är inte förvånad, jag blir nästan lite triggad av att höra de siffrorna. Mm. För det är precis det man... Skulle man gjort den undersökningen, jag jämför med telefoner igen, skulle gjort den undersökningen i telefonbranschen för 15 år sedan ungefär, så skulle du antagligen få liknande siffror. Mm. Med avseende på, jag menar just nu när du, jag tittar faktiskt ofta på Top Gear eller Grand Tour med Jeremy Clarkson och de här, och de åker runt och testar bilar, men de testar ju aldrig konnektivitet. Det handlar bara mest om motor och hästkrafter och sånt där. Mm. Sanningen är ju att, även om jag tycker det är kul att se, det finns ingen som egentligen riktigt bryr sig om det längre.
Nej, det är jätteroligt tycker jag. Det är en superspännande iakttagelse.
Och det är precis det som också gör det väldigt intressant för framtiden. Med avseende på stora, gamla, traditionella bilföretag är väldigt duktiga på att bygga bilar och ha fin passning på plåtdetaljer och bygga motorer och allting och allt sånt där. Och det är inte det som är det viktigaste längre. Nej. Och det du säger är egentligen med de siffrorna att en förändring kan gå väldigt fort. Mm. Ja. Du kan väldigt snabbt revolutionera och se helt andra företag på det här området.
Det är ju precis det skiftet som jag upplever då med hur jag liksom kom in i PC-världen där. När man då inser som konsument att shit, här har jag liksom en PC som blir liksom smartare, bättre och mer användbar över tid liksom efter jag köpt den. Då är det ju någonting, då händer det någonting spännande. Annars har det varit så att man har ju köpt sig ett arv med kanske då en infotainment som var utvecklad för liksom för 4 år sedan, eller den känns 4 år gammal när jag köper bilen liksom.
Ja, exakt. Det är ju precis det. Och du nämnde kundförväntan, för jag måste säga, jag menar, det är år 2021 nu. Och egentligen tycker jag att kundförväntan är alldeles för låg, för det är ju, när jag säger år 2021 och så är bilarna fortfarande inte ihopkopplade med varandra eller med någonting. Hur kan bilen fortfarande inte prata med trafikljusen, eller hur kan mitt försäkringsbolag fortfarande inte veta hur min bil mår? Det är liksom helt bisarrt. Och det är precis det som jag ser en sån oerhörd potential i att angripa det problemet egentligen. Mm. Löser vi det så att bilar kan prata med vad som helst och med varandra, då det revolutionerar en sån potential av saker som vi kan göra på ett så mycket bättre sätt. Och det gäller allt. Det gäller ju autonoma fordon. Utan att de pratar med varandra kommer det kommer inte hända då. Det gäller elektrifiering, så att man kan prata från bilen till laddstolpar och prata med eltillverkarna. E.ON.
Precis. Och de här.
Ska reagera lite grann på det du säger också, Niklas. Andreas och jag, vi pratar ju med massor med olika hjärnor och olika perspektiv då på den här podden. Och bara för att reflektera lite grann tillbaks till där ni står nu, så vi tycker ju då att ni är tidiga. Alltså, och det säger jag från ett affärsperspektiv. För att då är ni en av de första branscherna som gör det riktiga hoppet in i digitalisering, skulle man kunna säga. Där man i grund och botten ta fram en ny identitet, för det är det man gör. Man definierar om vilket centralt värde man ska vara, och när man har gjort det, då börjar man bryta i alla gamla processer. Alltså man börjar definiera om hela sin upplevelse. Så på det sättet tycker jag ni är tidiga från ett mjukvaruperspektiv, eftersom jag också är en datatunt, då tycker jag också att ni är väldigt sena. Alltså, för jag menar, den här principen har vi ju bevisat, du sa det själv, 40 år sedan är PC, 15 år sedan är liksom i mobilerna. Så där är det ju liksom ett gammalt tema då. Ja. Men tillbaks till den här affärsperspektivet, för det är det man får likes och poäng för i slutändan. Ni visar ju nu ett mönster som många branscher kommer behöva göra upp med i det här decenniet och decennierna efter det, liksom gissningsvis. Tänker jag rätt om jag svingar så här?
Det tror jag absolut. Jag har jättesvårt att komma på någon bransch som inte är och kommer bli väldigt påverkad av digitalisering. Att koppla ihop produkter eller tjänster, och de flesta produkter och tjänster handlar allt mer om mjukvara. Och det som är så svårt i alla branscher, det är precis som att titta på, du vet, skrivmaskiner och Facit och sånt där en gång i tiden. Det som är så svårt är när man sitter på någonting som har funkat jättebra i 50 eller 100 år. Och så helt plötsligt inser att den här modellen funkar inte längre. Jag måste ge upp den modellen och göra någonting annat. Det kan vara att man ändrar sin produkt eller man ändrar sättet man säljer den på. För bilar så råkar jag väl tro att båda de sakerna håller på att förändra sig. Både produkten definitivt, och den förändringen leds ju av företag som Tesla, som, om jag ska vara ärlig, de är inte världsledande på precis hur de sätter ihop plåtdetaljerna. Likväl så är det någonting som är, jag pratade med en investerare i England igår. Han sa att han upplevde att resten av bilindustrin lider av Tesla envy. Och jag tror, om inte annat, så resten av bilindustrin tittar väldigt mycket på vad Tesla gör vad gäller mjukvara. Det är ingen som kollar på vad de gör, hur man bockar plåt i alla fall.
Nej.
Men den då, för jag tror inte riktigt, alltså att man kan förstå hur stort faktiskt det här klivet är som man då kanske har tagit på Volvo Cars. Jag tänker modet som krävs, för jag tänker hela den roadmap och hela den liksom strategi som man liksom har mejslat ut för vart vi ska ta vägen. Nu blir den på något sätt, tänker jag då, beroende av vad Google har för roadmap och vad de, vad Android tar vägen. Hur kan du inte ta med oss på den här resan i skiftet som faktiskt skedde någonstans där?
Mm. Ja, skiftet, det tyckte jag vi var väldigt modiga, för det krävs mod att förändra. Och vi hade insikten att vi var tvungna att förändra. Det hjälper en att skaffa mod också. Men vad gäller beroendet till Google, så det som är så förtjänstfullt med Android är att det är open source. Ja, det innebär att om Google imorgon skulle få för sig att göra någonting helt annat, så de skulle kunna sluta göra Android för telefoner. Mm. Då är det helt upp till telefonbranschen eller vem som helst att ta Android vidare. Mm. Och om Android är någonting bra, ja men då gör man det. Jag tror precis samma sak för bilindustrin. Sen Googles tjänster, jag menar, anledningen till att Google har Android, det är av ett skäl endast, och det är för att de vill kunna ha sina tjänster på plattformen. Mm. Det var därför de köpte Android, för att de skulle kunna göra Google Maps. Och de behövde köra Google Maps på en plattform för att den skulle kunna bli bra och därmed bli använd, så att de sen kan egentligen faktiskt få in data från användarna från Google Maps. Man är inte för att man har Android, så är man inte på något vis bunden eller knuten till Googles tjänster. Det finns biltillverkare, under de närmsta 2-3 åren så kommer en stor majoritet av bilbranschen byta till Android Automotive. En del bilföretag använder Googles tjänster. Andra kommer använda andra tjänster för både navigation och röststyrning och så vidare. Precis som Android-telefonerna.
Mm. Där är lite snabbnörning i open source för både oss men också för våra lyssnare. För det där kan vara konceptuellt lite knepigt, kanske att förstå om man inte kommer från mjukvara. Vad är skillnaden, Niklas, mellan typ open source och en så kallad proprietär lösning? Fördelar och nackdelar?
Huvudskillnaden är ju att i open source så är man kan se det som, jag kan exemplifiera med, om du bygger ett hus. Om du open source, det är att någon säljer ett hus till dig och ger dig dessutom ritningen och visar, så här är det här huset byggt. Det här är längden på alla balkar och dimensioner på spikar och hej och hå. Closed source är, här är huset. Nej, ritningen får du inte se. Den är min. Den kommer jag använda för att bygga nästa hus någon annanstans. Fördelen med open source är, det är väldigt många fördelar, men en är ju då att om den där hustillverkaren skulle få för sig att sluta bygga hus och så vill du ändra ditt hus, ja men då har du ritningen, så kan du fortsätta med det, eller du kan använda samma ritning för att försöka bygga ett liknande hus och använder det som bas och så vidare. Och typiskt då, de här olika open source-licenserna. Det finns massor med licenser. Android släppte en licens som heter Apache, som är väldigt, väldigt vanlig. Väsentligen så säger de här licenserna att man får lov att ta kod och man får skapa egna produkter på den, men den produkten måste typiskt ärva samma licens. Så jag kan ta Android och skapa min egen Niklas Droid. Mm. Och bygga en variant på det. Men då kommer Niklas Droid också vara open source. Och så kan, om Google tyckte det var jättebra, så kan de ta tillbaka det in i Android om de vill.
Men jättebra. För det där, som sagt, det är intuitionen, om man inte kommer från mjukvara, det är kanske att man inte riktigt har grepp på dem där. Liksom. Och skillnaden då, om jag bara fortsätter att ge exempel, är ju då att i och med att den är öppen så sprider man ju också kunskapen och förmågan, så att det blir liksom någon form av tålighet i det i slutändan då.
Framförallt så vad gäller datasäkerhet, så det är ju ett sätt att bevisa, jag har inte byggt in en bakdörr i sovrummet. För du ser min ritning, det är så här det ser ut. Dessutom så gör det ju att du får mycket fler ögon på din produkt som kan hitta fel. Och Android är ju nu en av, det jag tror det är världens mest använda mjukvaruplattform med miljarder devices och miljoner av utvecklare som tittar på koden och använder koden och rapporterar buggar. I början, så första åren med Android, så var det väldigt många säkerhetshål. Det var väl lite jobbigt i början för Android, men det är ju någonting som nu är det en väldigt robust plattform som har provats otroligt av tvärs devices också. Det är i telefon, i tablets, i tv, i klockor och numera i bilar också.
Ser man, tittar man då, ska säga, i backspegeln kan jag säga, för att använda liksom en lämplig metafor här i sammanhanget, så känns ju också det här bytet, eller det här modiga klivet liksom i efterhand väldigt liksom självklart. För man har ju verkligen, vad ska vi säga, etablerat ett system för skalbarhet. Det är det man har gjort. Man tänker att man, och när vi har liksom, har man partners och liksom rätt setup på plats, då kan man ju faktiskt fokusera nu på det man faktiskt, som du säger här, är riktigt, riktigt bra på. Hur skulle du beskriva den här, där man är idag och vad man skulle kunna liksom måla på den här Android liksom canvasen liksom för framtiden? Är det bara en vad ska vi säga, en MVP så länge då, för att använda en sån här teknisk term? Vad kan man göra mycket mer av det här?
Jag skulle definitivt säga att vi är på MVP-stadiet. Yeah. Vi har, och det är precis det jag pratat om flera gånger. Det är fortfarande så att bilarna åker runt lite grann som ensamma öar utan att prata med varandra. Och utan att prata med andra bilmärken och utan att prata med infrastruktur i termer av laddstolpar och trafikljus och allting. Att ha den graden av öppenhet och uppkoppling, det är det som är den kommande revolutionen helt enkelt för bilar. Och det är precis det vi jobbar med att försöka lösa nu med Aiden, som är vår spin-out.
Vad står bra, Aiden för? Det sa ju du till oss innan här nu. Vad är den här akronymen?
Aiden är förkortning för Automotive Intelligent Data Enablement. Och det sista ordet är enablement, är det som är nyckelordet. Det handlar om att göra det möjligt för biltillverkare, för vilken tredje part som helst, och för bilen och ägaren av bilen att egentligen ha ett ekosystem för att kunna kommunicera, att kunna skicka data till bilen eller till användaren eller från bilen. Och det handlar... Jag ser det som att demokratisera hela det här ekosystemet. För det är just nu byggt i små, väldigt små silos. Och det här silobyggandet i bilvärlden funkar sämre än i de flesta andra branscher. Därför att det är en väldigt fragmenterad bransch. Det funkade inte i telefonbranschen. Och då var den ändå inte så fragmenterad. Då hade Ericsson, Nokia och Motorola som tillsammans hade 90% av telefonerna. I bilbranschen så har liksom världens största biltillverkare 10% eller mindre av marknaden. Så det finns ingen biltillverkare som skulle kunna säga nu har vi löst problemet och så blir det standard.
För där, nu kom den här akronymen fram. För det är egentligen det som är lite grann anledningen till att vi har pratat en hel del här nu, Niklas, både före och nu på podden. Det är ju just att ni startar nu ett initiativ för att bygga en öppen plattform för att bilar ska kunna prata med varandra. Och det kallar ni för Aiden. Och det är inkuberat av Volvo Cars. Och målet är då, gissa jag, du får rätta mig här nu, men det är ju just precis det du pratar om. Att all infra, att alla bilar och all infra runt bilen ska kunna prata med varandra för att underlätta och förbättra vår upplevelse av att använda det som fordon. Tar jag in det rätt då?
Då har du huvudet på spiken, skulle jag säga.
Här
på vårt Volvos tech office i Silicon Valley så kom vi på, jag och två kollegor, vi hade en idé för ungefär ett år sedan som gick ut på just hur, det var egentligen drivet av att vi hade försökt att hitta sätt för Volvo att interagera med försäkringsbolag eller med städer och infrastruktur och så vidare. Och det blev så här korta, man gjorde ett integrationsjobb som funkade, det blev en one-off varje gång. Vi jobbade med ett försäkringsbolag och upptäckte att så nu har vi gjort den integrationen, det finns 100 000 försäkringsbolag till, vad ska vi göra nu då? Det skalar liksom inte. Nej. Och så kom vi på en idé som var baserad på Android. Och det som är så spännande med Android är att det blir liksom första gången någonting blir standardiserat i bilbranschen vad gäller mjukvaruutveckling. Så då, det vi tänkte göra då, bra, vi gör en app som kör i Android och hanterar all bilkommunikation på samma sätt, oavsett vilken bilmodell eller vilket bilmärke. Funkar likadant i en Volvo som du gör i en Ford eller en GM eller en Renault. Och sen bygger vi en ganska lättviktig molnlösning för att egentligen bara se till så att vem som helst som vill prata med den här bilen, molnet är lite som en router. Den routar trafiken till rätt bil och till rätt tredje part. Och i bilen så tillhandahåller vi ett interface till föraren så att föraren kan ha kontroll för det över precis över vilken data som delas med vem. För det är den tredje, väsentligen ser vi tre spelare här. Du har biltillverkaren, du har alla de som vill prata med bilar och så har du ägaren och föraren i bilen. Och därför så måste man se till så att alla har transparens och kontroll, inklusive föraren i bilen. För att kunna koppla ihop bilar. Så började vi. Presenterade idén internt på Volvo. Och insåg att det här är någonting vi kan göra större än bara lösa det för Volvo. Så i höstas beslutade Volvo att göra en spin-out av det här företaget. Så vi har nu bildat ett företag som heter Aiden. Och finansierat oss genom externa investerare. Som jag pratat med här i Silicon Valley och jobbat med det här egentligen sedan i januari i år. Och det är väldigt, väldigt spännande för vi har... Det är det som också visar på behovet. Vi har... när vi pratar med... Alltså de som vill kunna prata med bilar, det är... Jag höll på att säga allt möjligt. Men du har dels de som köper mycket bilar. Det är massor med bilar som köps av hyrbilsföretag eller tjänstebilar och så vidare. De vill kunna prata med sina bilar, veta var de är. Och hyrbilsföretagen vill kunna liksom ha en kommunikation med kunden i bilen och ge information eller hjälpa till och sådana här saker. Sen har du försäkringsbolag som såklart vill kunna också veta någonting om hur bilen mår. För det gör, deras affär är ju baserad på risk assessment. Vet man någonting om bilen så blir risken lägre. Och då, därmed så kan du ha en bättre försäkringsprodukt och i slutändan för slutkunden lägre försäkringspremie. Sen har du infrastruktur med trafikljus och allt sånt. Du har säkerhetsdata. Vi jobbar med företag som förser larmcentraler med data när det händer olyckor. Det är också väldigt fragmenterat just nu. De är väldigt intresserade av att kunna få data från bilar faktiskt och veta något. Okej, så här fort gick det, så här var accelerationen när en olycka hade hänt eller så här många personer, så här många säten användes i bilen när olyckan hände, så kan de skicka rätt antal ambulanser och brandbilar till en olycka.
Alltså otroligt häftigt, just i de här som du beskriver, de här olika appliceringsområdena, det är där värde uppstår såklart. Det är där det kommer till rätta. För det är både, jag förstår ju det, istället för de här isolerade öarna så bygger man liksom möjligheter för skalbarhet. Man möjliggör, istället för att Volvo Cars då säger jag bygger världens bästa infotainmentsystem som bara gynnar Volvo Cars, så lyfter det alla, det lyfter städer, det lyfter liksom alla involverade. Om man skulle ta en annan take på det här, hur hastigheten, som man också förstår den. För jag tänker, jag intalar mig själv då, nu är jag utanför er bransch, men hur lång tid det faktiskt tar att liksom implementera nya lösningar och i hastighet skala värde. Hur snabbt skulle det kunna gå från liksom, vad säger vi, ideation av en ny liksom tjänst till att det faktiskt är fullt integrerat i bilen?
Det går fort. Det går jättefort.
Det går snabbare.
Det vi gör är en ren mjukvarulösning. Vi är ganska nära att ha en MVP av vår lösning. Ganska nära, som är att jag räknar med att vi faktiskt skulle kunna påstå att vi har det den här månaden.
Kul!
Ja, det är jättespännande. vi har, som jag var inne på datapartnersidan, så har vi... två handfullar bolag tvärs olika vertikaler i Europa och i Nordamerika som vi jobbar med nu. Så vi håller på och planerar för pilotprojekt nu under det här året. Där vi kommer köra Aiden hoppas vi, åtminstone några hundratal bilar. Tvärs de här olika, det är både försäkringsbolag och hyrbilsföretag och det är... det är de som vill samla in data för trafikanalys och kunna förbättra infrastruktur. Och det är de som vill samla in väderdata för att kunna göra bättre väderprognoser istället för att ha 1000 stationära temperaturprober så har man 100 000 rörliga prober på vägarna. Mm. Så det ser jättespännande ut och jag har väl, vi har förhoppningen och tron att vi under nästa år kommer se det i riktigt stor skala.
Mm. Där, nu drar jag ner i filosofiträsket direkt, Niklas. Men ja. När kommer konsumenterna av den här lösningen eller uttaget av den här lösningen börja tänka, tänk förr när bilar inte pratade med varandra. Vad knepigt. Vilket år?
Jag räknar ju med att alltså, jag tycker att det finns ingen anledning till att vi inte skulle kunna ha det på bilar i lite större skala under nästa år. Mm. Det är vår plan. När kommer man börja säga att det är jättekonstigt? Det kommer alltså 24...
Ja,
2024
men härligt. Ja, men härligt.
Jag tycker egentligen det är jättekoncentrerat nu. Mm. Men då kommer man antagligen ha börjat vänja sig vid att ja, men det är klart att min bil vet vad som hände när jag blev påkörd bakifrån. Så blir det mycket lättare med min försäkringsclaim till försäkringsbolaget. Eller, det är klart att när jag hoppar in i en hyrbil så vet den för det första att ja, här kommer Niklas och det spelar ingen roll om jag sitter i en Volvo eller i en Chrysler. Mm.
Jag tycker det är superspännande just vad som kommer att hända i när ni är inne här och vevar runt nu i alla de här, ni kommer ju, vad ni möjliggör för alla nya aktörer som kommer att kliva in i bilindustrin, i liksom så här telcos, retail, media, alla möjligheter som uppstår liksom med vad ska vi säga, bildata, nästan så big data, bildata, det blir det nya liksom.
Ja men exakt, och det vill jag vara jättetydlig med, vi försöker liksom inte bli den stora datainsamlaren i mitten som tar all data, inte alls. Nej. Det vi tillhandahåller är liksom pipelinen, vi gör, gör det så att alla kan liksom prata med alla på ett smidigt sätt, så att biltillverkarna kan prata med partners, kan prata med föraren och bilen.
Tror du, Niklas, att jag gör en liknelse då. 2018 kom det här i Sverige en grej som kallas betalningsdirektivet. Och den egentligen reglerade hur banker ska interagera med tredjepartsaktörer. Och krävde att man skulle öppna upp sina plattformar för transaktioner med tredjeparter. Och den regleringen, säger jag, har ju då skapat det här öppna ekosystemet. Och ur det kommer ju massor med nya aktörer. En stor sån är ju andra svenskar som är över i USA nu och har framgång Klarna. Men flera andra också. Är det vi kan liksom se här, tror du?
Det händer ju också samtidigt, parallellt. Mm. EU och andra länder, andra... Så försöker man ju pressa bilindustrin till att nå standardisering. Men det går ganska långsamt. För slutkunden så tror jag att det som hände med betalningsdirektivet var jättebra. Det skapar ekosystem som faktiskt fungerar. Mm. Och jag vill gärna tro att det vi gör nu är ett exempel på. Alltså, vi är liksom antagligen bara först med det här. Mm. Jag kan mycket väl tänka mig att andra hittar på liknande lösningar. Och det är jättebra. Mm. För någonstans, man måste ha konkurrens också för att det ska funka. Mm. Men någonstans så hittar du då sen ett sätt där egentligen bilar blir ihopkopplade med världen. Mm. Och jag tror till och med att det kan... den typen av lagstiftning tenderar att vara positiv för slutkunden i slutändan. Det är min syn i alla fall.
Om det är någon form av rättvis justering eller som man brukar kunna göra med det. Jag ska ta det på en sväng om till. För när vi pratade innan vi drog på räck här nu så då gav du Andreas mig ett fint exempel. Och det är en ort du nämnde. När man då ska åka till fjällen med sitt elektrifierade fordon. Och då hamnar man samtidigt någon gång i februari i Grums och ska ladda samtidigt.
Nej, men om man åker från Göteborg vecka 8 till Sälen.
Precis. Nej, men det är bara ett exempel på på en av alla anledningar till varför bilar måste vara uppkopplade. Och nu kring elektrifiering så tänker vi fortfarande kring elektrifiering ungefär som om det vore bensin. Vi är så vana vid tanken på att jag åker till en mack och där tankar jag bensin. Så nu tänker vi oss att jag åker till en mack och där tankar jag el. Men ett av problemen med... När du åker bensinbil från Göteborg till Sälen i vecka 7 eller 8 eller vad det nu är. Så då kommer hela den klumpen av bilar som åker iväg. En del kommer starta med 10% i tanken och en del med 90% och en del med 50%. Men när du åker med elbil så kommer nästan alla starta med 100%. För de laddar man nämligen hemma. Och det innebär att allihop kommer behöva ladda på ungefär samma ställe. Och då tog jag Grum som exempel. Och helt plötsligt så har du en helt ofantlig mängd bilar som just den veckan behöver ladda i Grums. Resten av året så är det antagligen betydligt färre bilar som behöver ladda precis i Grums. Och det visar liksom på det ohållbara i att tro att det här skulle kunna fungera utan att de här bilarna kunde prata med infrastrukturen. Så att man faktiskt kan sprida ut laddningen och säga åt liksom så att någon laddar i Trollhättan och någon laddar i Malung och egentligen faktiskt jag var på väg att säga demokratisera laddningen också istället, eller distribuerar åtminstone istället för att centralisera. För det finns ju så otroligt många problem med att centralisera laddning också. Helt plötsligt skulle behöva en kabel och ett eget kärnkraftverk som är av Guds nåde bara för att driva den där parken med 400 laddplatser i Grum som används en vecka om året.
Jag tänker Airbnb-el.
Ja, det är faktiskt precis vad jag tänker
coming
också.
To be launched så här, 2023 liksom.
Ja, det är precis vad jag funderar på.
Jag tycker annars att det känns så himla spännande liksom att det står 1000 bilar i Grums helt plötsligt och ska på korvmojen samtidigt och det är dålig stämning för att liksom barnfamiljerna skriker och så här. Den upplevelsen vill vi inte ha, Niklas.
Nej, och det är den vi kommer på. När liksom 90% av bilarna är elektrifierade, då kommer de 90% stå i Grums på väg.
En fråga där också, för nu, det här är ju tenderar ju, vi är ju så intresserade av liksom möjligheterna som vi kan skapa här med liksom, teknologin. Om man tar det här från ditt perspektiv då, för du har ju varit med på en enorm resa. Allt har ju hänt nu på de här åren när du har varit på liksom, Volvo Cars och tagit nu liksom, klivet här med Aiden. Vad ser du liksom personligen liksom, fram emot på den här resan?
Det är bilindustri och mobilitet är en fantastiskt intressant och spännande bransch att vara i. Den var ganska statisk i ungefär 90 år. Ja. Började förändras någon gång för 10 år sedan. Långsamt. Och även om vi just nu tycker att det är många i bilindustrin som tycker att nu går det fort, så tror jag att det är ingenting mot hur det kommer gå under de närmsta 10 åren. Och som jag varit inne på lite, revolutionen leds på många områden av nya företag. Det är väldigt få företag där, få områden, jag har svårt att komma på något, där revolutionen faktiskt leds av de gamla giganterna. Så jag förväntar mig faktiskt att precis som i telefonbranschen så kommer vi om 10 år se helt andra aktörer. Vi hade Ericsson, Nokia och Motorola för 15 år sedan och nu är det i Apple och Samsung och helt andra. Det kommer nog hända i bilbranschen också. Så det kommer bli ett väldigt spännande årtionde.
Ja, nej men vi började hålla med. Och som sagt, ofta kan man ju, eller jag, kan liksom lite så här med lurigt utseende, luriga ögon säga att nu är det dags för disruption. Men disruption är massor med olika känslor. Alltså för det är... Om vi tar ett slitet Kodak-exempel, det var ju ett gäng som faktiskt såg att det här hände, men man var kraftigt överinvesterad i en äldre värdekedja och liksom kunde inte göra movesen. Vad finns det för råd man kan ge då till det gänget nu? Hur klarar man att hoppa på det här tåget? Det här är en skitsvår fråga, Niklas, men jag funderar mycket på det själv. Hur hänger man på?
Jag upplever, och det är ju såklart för att jag är datornörd som jag har det perspektivet. Jag upplever att den här revolutionen är egentligen mjukvara. Det är det som är revolutionen. Och det vanligaste misstaget jag har sett i alla industrier, det är att man säger, är att man tror att mjukvara kan vi hantera på samma sätt som vi hanterat hårdvara och elektronik tidigare. Och det är fundamentalt fel. Du är direkt i fel riktning. Du går baklänges som du gör det. Och även om du har dina processer och du har dina affärsmodeller. Allt ihop det är direkt motsatsen till hur mjukvara fungerar.
Just det.
Det påverkar kulturen också. Mm. Det är en helt annan kultur. Mjukvara bygger på förändring. Det är det som är grunden. Det var därför mjukvara uppfanns. En gång i tiden fanns bara hårdvara. Och så hade man kretsar som man faktiskt fysiskt manuellt ändrade. Ja, nu har jag en multiplikator och så ändrade man på några liksom switchar och ledningar för att säga att nu ska jag multiplicera 13 med 12. Mm. Och sen så kom de på att men det här var ju jobbigt. Jag gör det här förändringsbart enklare. Och då uppfann man mjukvara. Mm. Så kärnan i mjukvara är att ändra. Och det, då måste du ha en helt annan... Du, vad heter det, anammar, embrace liksom förändringen. Den kulturella skillnaden är nog egentligen det som är det jobbigaste att förändra. Kulturer tar tid att förändra. Det tror jag är den stora utmaningen. Sen var du, som du var inne på, när man har investerat massor med pengar på någonting som man egentligen innerst inne börjar inse att det här är nog döende. Det är ju precis som man brukar säga i poker, släng inte bra pengar efter dåliga pengar. Nej, i det ögonblick man inser att nej, men den här handeln är slut, då gäller det att, då ska man ju folda, då ska du inte fortsätta.
Nej. Syna. Jättebra. Jag ska snabbt reagera bara, Niklas. Jag vet inte vad det är värt, men jag tycker du beskrev nu ganska precis hela grejen. men vad mjukvara gör. Alltså, jag tror inte jag har hört det där beskrivas på det där sättet innan. Det är bara en helt personlig reaktion här. Och då har jag försökt beskriva det själv då i 20 år som en datortunt. Det är nästan gåshud. Det är ju helt rätt. Det är ju för att den är fundamentalt gjord för förändring. Ja. Det är det som är nockan. Och ett sätt som jag brukar beskriva industrialister, liksom vad ska jag göra, arketyper, då är det ju att bli sjukt bra på sin värdekedja. Och håll kontroll på den för Guds skull, för där kommer alla värden. Och det går precis, för det är det jag tycker du säger nu, går precis tvärt emot.
Exakt, det är precis tvärtom. Industrialisering handlade om att hur ska vi bli bäst på att göra samma sak 1 miljon gånger?
Japp.
Och så gör man samma sak 1 miljon gånger. Mjukvara handlar om att hur ska jag bli bäst på att göra 1 miljon olika saker? Mm. Om du ska göra en sak 1 miljon gånger, då är inte det... Då är inte det mjukvara längre. Då ska du göra det i hårdvara. Punkt.
Så översatt till människor snabbt bara. Då blir det ju... Vi brukar prata, Andreas, om just intuition. När du är doppad i ett tankesätt eller sådana saker. Då blir min intuition någonting. Så har du mjukvaruintuition som du får då ur mjukvarukultur. Då kommer du alltid komma med tanken om att det här ska vi ju göra på 1 miljon olika sätt. Versus det andra. Så det är egentligen det vi ska... Ja. Det är det skiftet blir här, tänker jag.
Ja, absolut. Alltså jag kan ta hur många exempel som helst på hur man medvetet och aktivt, eller omedvetet men aktivt, driver helt fel linje inom produktutveckling vad gäller mjukvara. Tvärs industrier så har du hört dem säga att vi ska försöka undvika sena ändringar. Nej! Det är ju därför vi har mjukvara. I hårdvaran så ska du undvika sena ändringar. I mjukvaran ska du försöka göra så mycket ändringar som möjligt, för det är så du förbättrar din produkt. Att du säger att du ska undvika ändringar, det är i så fall bara ett symptom på att du har en dålig mjukvaruutvecklingsprocess och antagligen en dålig CI-kedja.
Och att det fortsätter, för vi förstår ju det konceptet som konsumenter. Jag menar, en iPhone är inte klar för att den lämnar liksom fabriken där i Kina, utan det är vad du fyller den med. Du är liksom, vi är ju konsumenter som på ett sätt också är liksom konstnärer i våra liv, i vad vi skapar och vad vi fyller den här liksom plattformen med. Så det tycker jag är otroligt spännande. Det blir en liten playground här för fantasin i vad man kan skapa för möjligheter på Android Automotive. Jag är lite nyfiken då på när poddar vi från en bil? 2025 eller?
Nej, men varför ska ni vänta så länge?
Ja, det är bra. Nu får vi fram ambitionerna här.
Ja, det tycker jag man skulle kunna göra någon gång under nästa år. Eller det kan man kanske till och med göra nu, faktiskt.
Du vet, det här kommer vi hålla det vid, faktiskt.
Mm. Ja, men gör det. Det var en intressant idé. Det är inte så svårt.
Det blir en pilot.
Ja.
Poddybil.
För då, För det jag tar in då, om vi ska exemplifiera det, det är att vi ska ju då sitta uppkopplade i tre olika bilar.
Naturligtvis.
Faciliterade av er mjukvara, er plattform. Ja. Och ha ett sånt här rikt uppföljande samtal och så, någonting sånt ska vi försöka få till då.
Låt mig återkomma. Det kan vara så att jag skulle kunna lösa det mycket, mycket snabbare än du tror.
Ja, men det är bra. Och lyssnar ni på det här, då får ni följa med på den här spännande fortsättningen när det här kommer att ske. Det blir en cliffhanger liksom.
En cliffhanger.
Ja. Niklas, vi skulle kunna prata forever. Nu har vi redan lovat att det här kan bli en följetong. Så att vi tänker faktiskt att du ska få fortsätta in i förmiddagen i Silicon Valley. Men vi ska avsluta med två stycken frågor som vi ställer till alla våra gäster i den här serien The Digital Twenties. Och du ska också få dem. Ska jag ställa den första, Mats?
Ja, kör du.
Då kör jag den första. Och den lyder då så här. När vi om 100 år blickar tillbaka på det här 20-talet, hur kommer vi att minnas det?
Jag tror, men det är mitt lilla perspektiv. Det är för att jag håller på med bil. Jag tror att vi kommer minnas det som tiden då de stora gamla bilföretagen skiftades ut och inkom nya bilföretag med en helt annan affärsmodell och en helt annan produkt faktiskt. Mm. Jag tror vi kommer sitta 2030 och säga, nu ska jag inte namnge, en del bilföretag kommer klara sig, men många kommer göra någonting helt annat. Men då kanske vi sitter där och säger, minns du när Mercedes fanns? Eller, lille pojk, det fanns något som hette BMW en gång i tiden. Mm. Och jag menar inte explicit att de skulle vara bättre än någon annan. Det var bara exempel. Jag
förstår, 100%. Jättebra.
Ja, jättebra. Och anledningen till att jag faktiskt tror att den kan registrera, nu reagerar jag, registrera i Wikipedia, det är för att mobilitet är viktigt för oss människor. Så det är ju liksom en viktig bransch för oss. Liksom.
Ja, absolut. Det finns ju en anledning till att vi har uttrycket alla vägar bär till Rom. Det var ju för att redan på romartiden så var det visserligen inte bilar men vagnar och häst.
Mm.
Och när det inte fanns vägar så var det sjövägen som vi kopplade ihop. Det är ju så hela samhället har drivits i flera tusen år.
Absolut.
Så behovet av mobilitet går ju inte över någon gång snart.
Nej. Jag har en uppföljning på det här då. Kommer vi referera till den här tiden som före någonting? Och i så fall, före vad då?
Före revolutionen. egentligen, jag inser att jag är väldigt bilfokuserad här. Och den här revolutionen är större för det är digitalisering. Egentligen är det ju bisarrt att det är 40 år sedan vi började få hemdatorer gradvis. Mm. Och vi håller fortfarande på att ha revolutionen lite grann framför oss. Det är så många branscher som fortfarande kommer bli revolutionerade av det här. En av våra utvecklare i Aiden faktiskt, hans pappa driver lantbruk någonstans i Illinois. Och här har de ju jättestora fält och väldigt automatiserat och numera autonomt. Så han satt tidigare faktiskt åt sin pappa och gjorde hans tröskor och harvar och plogar och allting uppkopplade och kan nu styras via en tablet. Det var en industri som för 40 år sedan så skulle vi inte tänka på traktorer och harvar och plogar som här kommer snart mjukvaran in.
Verkligen.
Och nu revolutionerar det lantbruk. Det kommer ju hända i allt och massa saker som jag inte ens... Jag skulle vilja fråga er en sak. Kan ni komma på någon bransch som ni tänker är den här kommer inte påverkas av digitaliseringen? Eller någon produkt där det liksom inte... ni behöver inte bry er.
Shit. Nu åker ju vi dit, Andreas.
Precis, men det är så det känns.
Jag kan börja reagera, ja. Jag personligen är så otroligt djupt doppad i digitalisering. Så att jag har svårt. För mig är det faktiskt på den här nivån, Niklas, att jag tror att vi kommer, om vi tidigare pratade om från nomad till agrikultur till industri och sen till digital, då kan det vara så att digital blir så stor så att vi pratar om människan före digitalisering och efter digitalisering. Så stort är det för mig. Andreas?
Åh, gud vad svårt. Alltså, jag tror inte, jag kan inte tänka på en enda bransch. Och vi har ju gjort djupdykningar i allt ifrån liksom konst till liksom allt möjligt, så att allt påverkas. Svaret är nej.
Jag frågade för att jag ärligt ville veta, för jag själv kom inte heller på någonting.
Nej.
Men det blir ju någonting för oss att klura på och podda om från en bil nära dig nästa gång.
Självklart.
Ja.
Jag kan lova er att jag tänker faktiskt undersöka det där lite kvickt och lite enkelt. Ja, det återkomma.
Topp, det låter spännande. Vi skulle vilja tacka dig, Niklas, stort för att du har tagit dig tid att podda med oss här på Läng.
Tack ska ni ha. Det var jätteroligt.
Jättekul. Och till ni som har lyssnat, stort tack för att ni följde med oss.